Förra veckan kom en ny rapport från Socialstyrelsen som följer upp hur många personer med blindhet eller grav synnedsättning som har fått ledsagarservice enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller via socialtjänstlagen, SOL, och hur det har förändrats över tid. Det här var ett regeringsuppdrag från 2022. Rapporten visar att mellan 2010 och 2022 så har de som fått ledsagning enligt LSS minskat med 68%. Den säger också att det bistånd som man kan få från kommunen många gånger är en försämring för individen eftersom det kan röra sig om att man får hemtjänst eller matleveranser istället. Unga är också särskilt drabbade. 55% fick inget stöd alls från samhället 2 år efter att de fått avslag på ledsagning enligt LSS. De här uppgifterna är något som Synskadades Riksförbund inte är förvånad över. Anna Kvarnström, förbundsjurist på SRF, har drivit många rättsfall i domstol där personer överklagat sitt avslag på ledsagning enligt LSS, men där de ändå inte har nått någon framgång. Det har blivit en rättspraxis. Och därför ser SRF att det i dagsläget inte är en framkomlig väg att fortsätta driva dessa fall i domstol eftersom det tar så mycket resurser och ändå inte leder någon vart. De vill istället arbeta för att den ledsagning man kan få från kommunerna via socialtjänstlagen, SOL, som visserligen inte alls är av samma omfattning, ska vara så generös som möjligt. Det är de rättsfallen som de vill driva innan det kan komma en ny lag som ger personer med grav synnedsättning rätt till ledsagning. Socialstyrelsen föreslår också i sin rapport att det behöver utredas om det behövs en ny lag som reglerar insatsen ledsagning. Anna Kvarnström, förbundsjurist, SRF.
För det första kan man väl konstatera att utredningen ger Synskadades Riksförbund rätt i att dörren till LSS har stängt för synskadade. Så i någon mån så har väl den egentligen bara stärkt SRFs uppfattning i att det går inte att lägga resurser och förvänta sig framgång på juridisk väg när det gäller LSS. När det gäller ledsagningen i SOL så är det ju en ren medlemsvårdande åtgärd egentligen. Eftersom, precis som utredningen pekar, så är det ju så att personer som får stöd enligt SOL får för lite och för dåliga villkor. Så för oss är det ju jätteviktigt att våra medlemmar, trots de här bristerna som finns nu under den tiden tills att det blir en ny lag, får så rimliga villkor som möjligt. Och det är inte fett, för att uttrycka ett politikerord nu för tiden, utan det är svåra förhållanden. Men att driva LSS kommer inte lösa någonting eftersom den dörren är ju stängd.
Varför tänker ni då att dörren är öppen om ni vill driva ärenden ledsagning enligt SOL?
Eftersom den praxisen inte är så cementerad som den är på LSS, där den är fortfarande rörlig, det går att påverka, det går att få mer positiva domar i förvaltningsrätt. Och också hoppas på att kommunen inte beviljas prövningstånd i kammarrätten om de är så ofina att de försöker utmana beslutet i förvaltningsrätten. Så där finns det fortfarande utrymme att göra skillnad för våra medlemmar. Och det kommer vi förstås att använda oss av, så att säga. Så att i någon mån så kommer SRF också behöva inrikta sin satsning framöver på att hjälpa lokalföreningar att driva på det, att man ska ha en mer generös tillämpning lokalt än lagens praxisområde.
Du säger stödja lokalföreningar. Hur menar du då? Ska de driva ärenden?
Nej, absolut inte. Men det sker redan idag att man hör av sig från ombudsmän och så och säger här har vi en situation där en person inte har beviljats ledsagning för att gå och handla utan istället hänvisas för hemtjänst. Vad ska vi göra? Och då kan jag konstatera att det är kommunen som har tolkningsföreträde för hur man ska säkerställa skälig levnadsnivå. Men förstås så ska ni försöka få politiken att ange riktlinjer som säger att synskadade har rätt till ledsagning för att handla. Så det handlar helt enkelt om att hjälpa till att få ett påverkansarbete lokalt.
Ledsagning
enligt socialtjänstlagen, den är ju inte lika utförlig som den man kan få enligt LSS. Det kan vara handling. Ja, vad kan det vara mer då som man kan få?
Ja, alltså det är ju en väldigt väsentlig skillnad mellan ledsagarservice enligt LSS som är gratis och du har förutsägbarhet och du har inflytande i hur insatsen ska utföras och av vem. Och Socialstyrelsen har ju också gjort den distinktionen när det gäller ledsagarservice enligt LSS och ledsagning enligt SoL. Att ledsagning är sämre i det att den kan innebära avgift, för kommunerna får ta ut avgift. Och att de har tolkningsföreträde från kommunens sida om hur insatsen ska utföras och av vem. Och sen så får man också hänvisa till att det kan tillgodoses genom hemtjänst eller liknande. Man är också mycket strängare i att det kan tillgodoses på annat sätt genom till exempel familj eller anhöriga. Och då får man inte stöd. Så det finns jättemånga begränsningar med SoL och det är just därför som vi känner att vi behöver verkligen stötta upp juridiskt på de här ärendena.
Men vilket lagutrymme då kan ni hänvisa till eftersom kommunerna har tolkningsföreträde? Vad är det ni har att liksom luta er mot?
Ja, då är det ju så när det gäller ledsagning i socialtjänstlagen att det är bara en paragraf. Man kan endast liksom överklaga när det gäller antalet timmar som man medges. Så det som man behöver göra är ju att lägga krut på i varje ärende att få in rätt intyg och underlag för att kunna peka på att sättet som kommunen anser att den här personens skäliga levnadsnivå ska kunna tillgodoses inte funkar.
Och vad är det då som man tänker du har möjlighet att få mer timmar till då, förutom att man kan handla oftare, eller vad ska man kunna förstå att man kan lägga in i det så att man behöver fler timmar?
Ja, men då är det så att för några år sedan bara så kunde man få ledsagningen i socialtjänstlagen för att gå handla, motionera, promenader, hushållsinköp, friskvård, kultur, sociala aktiviteter, ganska många aktiviteter. Nu har det i rättstillämpningen skalats ner till att man i princip har förutsättningar att få ledsagning för sådant som rör social isolering för att bryta den. Promenad, och det brukar vara kanske en gång i veckan har vi sett i praxis. Mathållning, och det är i princip det. Så att vår utmaning nu är ju att få så många som möjligt som känner att det här räcker inte att höra av sig och se om vi då kan få intyg och skärpa upp deras argument så att de kan få sådant som man tidigare fick för. Och det vi ser från SRFs sida är ju att kvaliteten på de utredningar som görs hos kommunen är allt sämre. Där gör man inte så stora utredningar vad som krävs för att den här personen ska få skälig levnadsnivå. Och så fattar man ett beslut lite grann från en schablonuppfattning vad man bör få rätt till som blind eller synskadad. Så det vi behöver göra och där enskilda medlemmar behöver göra är ju att stärka upp sina ärenden och kräva mer. Så det lönar sig att överklaga, och oftast vill jag säga, för det gör inte det för alla tyvärr. Men man ska försöka, för att vi kan ju inte tolerera att kommunerna bara drar undan stödet för att de kan.
Du säger att man behöver fler intyg, men ett intyg på att jag behöver gå och handla hushållsartiklar till exempel, eller jag behöver åka till IKEA eller några sådana saker. Vad ska det intyget gälla? Det är ju ganska självklara saker att människor kan behöva göra sådana ärenden ibland.
Så det man behöver är intyg som visar varför någonting är en nödvändig del av skälig levnadsnivå. Så kan man få rätt till det. Men det ställer också vissa krav på hur intyget ser ut. Och det ställer ju också vissa krav på att det finns vårdgivare som är villiga att ställa intyg. Här har vi runt om i landet syncentraler och vårdgivare som inte vill skriva intyg längre, och det är ju ett problem.
Och vilka är det som ska skriva de här? Du nämnde syncentralen. Är det de som ska utfärda sådana här intyg?
Syncentralen är ju oftast bäst på att göra det. För de har ju oftast en typ av personal som är vana att möta synskadade och vet vad som behövs för att det ska gå ihop sig i vardagen. Men faktum är att vem som helst kan skriva intyg. Det kan vara andra vårdgivare, det kan vara vårdcentralen. Det kan vara en familjemedlem som intygar vad som behövs. Det kan vara ens ledsagare. Alltså, vi har någonting som heter fri bevisprövning. Och det innebär att man kan ta in egentligen vilken bevisning som helst. Det man ska komma ihåg är den enskilde som har bevisbördan då för att man har rätt till förmånen och ska göra sannolikt den rätten. Så att det kan behövas flera intyg. Men egentligen kan vem som helst göra det. Det som är viktigt är att den inte är, bevisningen inte är för generell. Så att man kan inte till exempel hänvisa till en forskning som säger att det är viktigt att synskadade tar flera promenader i veckan som skäl för att man själv behöver det för skäl i levnadsnivå. Utan det behöver vara någon som intygar att just du behöver det.
Hur ska man då uttrycka sig att det är viktigt för mig som synskadad att få gå ut fler gånger än en gång i veckan, eftersom det är sån självklarhet för alla människor att man vill komma ut. Mm. Alltså, hur ska man motivera att just jag behöver det? Ja, jag tycker det är skönt, jag gillar sol, eller betyder det att jag kommer bli jättedeprimerad om jag inte får gå ut? Kanske behöver man en depressionssjukdom i botten, eller hur mycket ska man behöva dra till med, tänker du?
Alltså, just socialtjänstlagen är ju restriktiv på så vis att den bara medger stöd för skälig levnadsnivå. Den är ganska kortfristig i sin bedömning. Den gäller inte om 10-20 år, utan den gäller hur din situation ser ut nu. Och det är ju ett av skälen till varför synskadade inte ska få sitt stöd där, eftersom den är så nödbetonad, den lagstiftningen. Men det går att ta in intyg och därför få bättre rätt eventuellt, om man just kopplar behovet av aktivitet till försämrad psykisk eller fysisk hälsa. Det kan också vara att det krävs för att man ska kunna bibehålla någon form av arbetskapacitet. Det kan också krävas för att man ska kunna bibehålla sitt familjeliv eller finnas till för sina barn. Så det gäller att man kopplar ihop det till någonting som är nödvändigt för att du ska bibehålla skälig levnadsnivå. Så att till exempel då kan man ju be sin kurator på syncentralen att intyga att om jag inte får gå ut och lufta mig en gång om dagen så kommer jag få försämrad psykisk hälsa. Det kan man absolut. Så att det liksom sätts ihop med någonting väsentligt. Sen är det ju så att många synskadade har andra funktionsnedsättningar eller svårigheter. Det kan vara diabetes eller att man har ont i axlar och lite huvudvärk på grund av att det är påfrestande att vara synskadad och röra sig utan fullständig självständighet. Och då kan man koppla ihop det med det också. Att om jag inte får röra mig så kommer jag få följdsvårigheter som försämrar min livskvalitet på olika sätt. Så det går ju alltid att på olika sätt skriva intyg så att det stärker ens rätt.
Kan man kräva av syncentralen eller en annan vårdgivare att jag behöver det här intyget?
Man kan inte kräva. Sen är det ju så att syncentralen är ju den vårdenhet som ska finnas till för synskadade. Så i någon mån är det märkligt och lite stötande om de inte kan bistå i detta. Det viktiga är ju att det är väldigt konkret i sin beskrivning. För att det jag ser ibland är ju att folk har fått lagt mycket fokus på ett intyg från en ögonläkare. Och där står det bara i det intyget att ha den här diagnosen. Det säger ingenting i fråga om vilket stöd du behöver. Så det viktigaste är att du får intyg som säger vilket stöd du behöver och just varför. En sista sak som jag skulle vilja tillägga är att jag ser en oroväckande trend här i Stockholm, och det är att äldre personer över 65, inte längre får ledsagning fullt ut utan istället erbjuds hemtjänst eller medföljning. Och det tycker jag att folk ska vara lite aktsamma om, för det innebär ju att man får eventuell kostnad på den medföljningen och inte samma möjlighet att välja ledsagning. Så det är någonting som jag tycker att man ska höra av sig om man har varit med om det och upplever det som ett problem. För det måste ju vi på förbundet, men framförallt kanske lokalföreningen, ha lite bevakning på. Och där vet jag att lokalföreningen har varit av den åsikten att man måste bevaka äldre situation särskilt. Men först nu ser jag att de ärendena kommer där folk verkligen har fått problem.
Du menar, förklara skillnaden mellan ledsagning och medföljning.
Alltså det är ju att hemtjänstpersonal följer med dig. Och då kan det vara att istället för en promenad med ledsagning, det vill säga viss frihet, så får du någon som inte är utbildad ledsagare och mindre kvalitetskrav på den personen i erfarenhet med ledsagning. Då får du en hemtjänstpersonal som följer med dig ut. Och det vet ju de flesta synskadade att det är en risk för kvalitetsskada helt enkelt. Mm.
Tack Anna Kvarnström, förbundsjurist på SRF, för att du var med och klargjorde några saker.
Tack för att jag fick komma.